Vuestra presencia en este meeting y mi presencia en esta tribuna debe mostrar claramente a esos cabrones de la burguesía y del gobierno que la CNT y la FAI son fuerzas que aumentan con la represión y son más solidarias en la adversidad. Franquistas, nos han tomado de las prisiones.
Hej och välkommen till Anarkism Info podcast. Jag heter Alf och idag så ska vi ha en intervju. Vi ska prata med en kamrat, aktivist, som befinner sig på Västbanken. Så jag säger hej till Robin, som du vill bli kallad.
Precis, och det är jag som är Robin. Jag befinner mig just nu i inne på Västbanken i en by som heter Tormosaya. Som ligger i Ramallas distrikt här.
Just det, och varför har du valt att åka dit?
Det här är faktiskt tredje gången som jag är nere på Västbanken och gör solidaritetsarbete. Det som drar mig nu är ju en känslomässig koppling jag har till området här och till folket helt enkelt, och motståndsrörelsen som är extremt intressant och extremt känslomässigt laddad. Det som fick mig åka ner den här gången framför allt var att det har blivit mycket, mycket värre de senaste åren och senast jag var här. Så på den här banan är det.
Ja. Har du varit i ungefär samma område när du har varit ner de olika gångerna eller har du varit lite olika?
De två första gångerna så var jag i Nablusområdet som ligger uppe i norra Västbanken. Ett extremt fint, vackert område. Väldigt mycket kullar och för att vara i Palestina så är det grönt också. Nu så har jag inte varit här någon mer än en vecka. Så jag har inte hunnit vart någonstans egentligen. Det här som sagt, Tormosaya, där jag har befunnit mig nu de senaste dagarna. Ligger Ramallas distrikt, så lite mer centrala Västbanken. Så jag har varit runt lite grann. Jag har träffat några 3-4 gamla vänner här som jag inte sett på 9 år. Vilket har varit jättekul. Men jag har inte riktigt haft tid att spendera någon riktig tid med dem än.
Om du skulle beskriva området som du befinner dig i nu ungefär, hur skulle det se ut?
Hur skulle jag beskriva det? Det är svårt just nu, med tanke på hur brutalt allt är, att inte tänka på ockupationen. Mm. Den är överallt. Just nu från taket där jag står på nu så ser jag 3 kullar som alla är upplysta. Vilket visuellt är väldigt vackert. Det är bara den längst till vänster är en militärbas. Den som är militärbas. Höger är en bosättning som är illegalt byggd på palestinsk mark som är byggd med våld. Och nu började en minaret med rörar precis bredvid mig. Jag vet inte hur mycket den stör, men jag kommer inte kunna stoppa den på något sätt.
Det är ingen fara. Jag förstår. Ja, nej, men hur skulle du beskriva situationen för palestinierna där du befinner dig?
Så vitt mitt minne är så har situationen för Palestina aldrig någonsin varit bra och aldrig någonsin varit acceptabel. För mig så är det så tydligt när jag kommit nu, och även fast det var så kort tid, så var det så tydligt att det här är det värsta jag någonsin har sett i hela mitt liv. Bara den här korta tiden jag varit här nu så har folk blivit gripna, torterade, skjutna och dödade. Det är på en vecka. Attackerna som sker nu, framförallt från bosättarna, har eskalerat till en nivå som tidigare var inte ohörbar, men den var ovanlig. Nu så är det vardag att bosättarna går till attack för att döda. Militären har stängt ner Palestinas rätt till fri rörelse något så oerhört. Framförallt just nu när det är olivskörden. Som är extremt viktig, inte bara kulturell utan är extremt viktig för den ekonomiska överlevnaden för Palestina. Så ställs Palestina inför ett val att antingen gå ut och riskera att bli dödade för att de vill plocka oliver. Eller lämna oliverna och riskera att dö i fattigdom. Vilket har orsakat en enorm stress och en enorm mental tyngd för palestinerna.
Ja, jag förstår. Hur ser situationen eller vardagen ut för er som är där som aktivister?
Så just nu under skörden så är det den som är den absolut viktigaste. Våra dagar börjar i kring 5:30-6 på morgonen. Då vi gör de sista förberedelserna för vart vi ska, till vilket område vi ska följa med bönderna till. För säkerhetsskäl så är det här ingenting som de absolut flesta, och inte jag heller, vet om dagen före. Med säkerhet. Helt enkelt för att den informationen ska inte få komma ut till israeliska ockupationsstyrkorna. Sen så brukar vi försöka ta oss ut till fälterna vid 8-tiden, så vi är där ute relativt tidigt ändå. Hade det varit praktiskt möjligt att komma tidigare hade vi gjort det, men situationen tillåter inte det. Och sen får vi se. Idag till exempel så hade vi blivit lovade av militären att vi skulle få vara ute på fälten fram till klockan 3. Vid 1:30 kom de och körde iväg oss och hotade oss med deportation om inte vi plockade upp allt på 3 minuter. Vilket vi lyckades göra. Men det var under vapenhot som vi var tvungna att göra. Så just nu så är det en väldigt... Det finns en väldigt kamratlig störning mellan de aktivister som är oerhört fin. Mm. Jag själv har blivit skadad under den här tiden. Och jag har blivit jättebra handtagen av mina kamrater. Men vi är också stressade och vi är väldigt slut. Och det har blivit väldigt snabbt allihopa. Militärens närvaro är överallt.
Hur behandlar militären era aktivister?
Det är viktigt att komma ihåg att militären är lugnare med oss internationella än vad den är gentemot palestinierna. Det måste alltid framstressas. Med det sagt så vi har ju redan fått tårgas skjutna på oss. Vi är rätt säkra på att de har koordinerat en bosättarattack tillsammans med bosättningen som jag just nu sitter och tittar på här från mitt tak. Där jag blev tvungen att uppsöka läkarvård efteråt. Militärerna gillar inte alls att vi är här.
Nej.
På något sätt vis. Bara 2 dagar sedan, så 2 dagar, inte 2 dagar skulle jag säga, så greps 34 internationella aktivister i en by som heter Burin, som jag spenderade väldigt mycket tid i 2016. De greps och skrevs alla upp för deportation. Jag har inte hört om de hunnit bli deporterade än eller inte, men det är någon risk som vi alltid har på oss, att militären vill ha ut oss härifrån. De vill inte att vi är och vi bevittnar övergreppen.
Mm.
Så vi försöker undvika militären i den utsträckning vi kan. Vilket inte är lätt.
Ja, men precis. Men jag tänkte, så det hände ju en sak häromdagen som du har varit inne på lite grann. En attack.
Mm.
Om du skulle berätta, vad var det som hände?
Så att förstå attacken. Så den inträffade första i byn Tormosaya som jag befinner mig fortfarande i. Historien började dagen före, i lördags. Vi var då och polkade och livade i en by som heter Madama. Och fick höra att här i byn Tormosaya så hade det skett en bosättarattack. Vi bestämde då på kvällen och konkreterade på morgonen att vi vill gå med bönderna på söndagen. Och helt enkelt visa att vi har solidaritet med dem när de blir attackerade. Och att de inte är ensamma. Vi trodde inte då att det skulle ske någon attack. För vanligtvis hände inte det 2 dagar i rad på det sättet. Utan vi hade väl tänkt att göra det som helt enkelt som en symbolisk gest. Och sen kanske ta oss vidare längre på förmiddagen någonstans. När vi kommer dit har det redan startats en bosättarattack. Jag och några kamrater bestämmer då oss för att det absolut viktigaste i den här situationen är att se till att palestinierna kommer i säkerhet. Så vi tar och hoppar ur bilen vi kommer med och springer upp mot där bosättarna helt enkelt har attackerat palestinierna som har varit längst från byn. När vi kommer upp springandes över kullen så är vi är några 10-12 meter från bosättarna. Så väljer vi att ta beslutet att dra oss tillbaka. Helt enkelt för att det börjar bli för farligt för oss också nu. När mina kamrater börjar vända bakåt så ser jag en palestinsk kvinna som faller till marken. Och en bosättare som börjar slå henne med en klubba väldigt, alltså extremt våldsamt. Slå henne med en klubba över hela kroppen och huvudet. I den här sekunden så bestämmer jag att... förlåt, det var lite känslosammare. Jag tar beslutet att det bästa jag kan göra situationen är att påkalla bosättas uppmärksamhet. Att få honom att försöka rikta attacken mot mig istället för den här kvinnan. Vilket fungerar. Han väljer att ta klubban och gå mot mig istället. Jag faller till marken och får slag. Inte bara av honom utan de som har hunnit ikapp honom också. Så det jag räknar till 4 som slår mig med klubbor. Plus att det är stenar som flyger på mig. Efter ett tag så lyckas jag ta mig upp och ta mig därifrån. Och blir inknuffad i en bil. Jag ser Murphy har fått rutorna krossade till och med. Jag blir inknuffad i baksätet på en bil och vägkörd. Först till röda halvmånen som ger mig snabb koll och bestämmer att jag måste till läkarvård. För att röntgas. Så det var som det var själva incidenten. Jag vet om att jag har försatt mig i en väldig fara med det beslutet jag tog. Men jag är säker på efter att ha sett videor på det här. Att han hade haft en ihjäl den här kvinnan. Om han hade tillåtits och hållit på ostört. Våldsamheten han hade var. Det är en kollega eller en kamrat till mig som sa att det såg ut som han är på jakt. Och jag instämmer. Det ser ut som han är ute för döda.
Ja, nej men precis. Jag har ju sett klipp på det här också. Det är helt vidrigt liksom att se.
Ja, alltså jag har fått små chockar själv också när jag ser att jag har ju varit i små fighter med nynazister i västvärlden. Men det här är någon helt annan nivå på det än det också. Det här var på allvar väldigt farligt.
Nej, men visst var det så att den här var ju liksom, bosättarna kunde ju göra det här med liksom militärens stöd, om man ska säga. Militären var liksom möjliggörare i det här händelsen.
Militären är möjliggörande för allting. Det är de som tillåter bosättarna att existera med sina kolonier de har byggt upp på Västbanken. För det första, så oavsett vad så är militären mer skyldig. Det vi tror här den här dagen, det var att de koordinerade tillsammans med militären. För vad vi vet om med säkerhet är att militären blockerade en väg för palestinerna. Och tvingade då palestinska bönderna att ta en och samma grusväg med alla sina bilar samtidigt. Och en reträtt då, den kommer ta väldigt lång tid och vara väldigt svår. Vilket den var, för bosättaren hann ikapp och förstörde dels bilar. De gick på den här kvinnan som sagt. Eldade upp bilar plus att de snodde en hel del av livet. Så vi tror helt enkelt att militären tog sin bas där de fortfarande har översyn på själva attacken faktiskt. Men inte brydde sig något mer om det. Och lät bosättarna göra sin grej mot oss på den andra sidan. Om det är något mer än så i det hela, att jag har hört andra spekulationer, det vet jag inte. Jag har själv svårt att tro att det kanske är något mer än enbart att de har koordinerat just den här attacken för att skrämma bort bönderna. Men jag har ingen mer information om det.
Det ser ju ganska brutalt ut också. Det var bilar som brann, eller hur?
Ja, vi har åkt förbi området idag faktiskt. Jag räknade 2 brända bilar som fortfarande är kvar. Jag är osäker på hur många bilar som bränns upp faktiskt. Men minst 2 är 100, för de har jag sett. Jag tror att det var mer som brann, men jag är inte 100 på det heller, om man ska välja. Och elda bilar är någonting som är standard också i bosättarattacker. De sätter eld på saker, de är ute för att förstöra.
Mm.
Det är inget nytt tyvärr.
Det är ju fruktansvärt liksom, att det här är en vissas vardag. Liksom. Man lever i det här. Liksom. Det är ju helt oacceptabelt.
Precis, och vi snackade om det idag också. Jag gjorde en intervju med ett större mediebolag idag faktiskt. Och satt och snackade om den här kameran var av. Att våldet är så normaliserat nu att militären skulle se bra ut. För de lät palestinierna vara på sin egen mark fram till 3 på eftermiddagen. För mig är det bara löjligt. Så här, de måste kunna få gå på sin egen mark utan att någon slänger sten på dem eller skjuter dem. Det ska ju inte vara någon fråga liksom. Men våldet är så normaliserat här inne nu att det är inget konstigt. Det är det här. Det har nått en nivå som alla säger det här också när jag beskriver liksom min tidigare erfarenhet. Att alla beskriver det i den här byn att för 4 år sedan ungefär började den här eskaleringen och hållit på sedan dess. Det började väl när Netanyahu kom tillbaka till makten senast.
Okej.
Okay. Sen dess har bosättarna fått ett frikort i allt de gör. Tyvärr.
Hur, jag tänker så här, de skador du fick och så där, hur mår du idag liksom?
Min arm är ju, har ju fått en spricka i sig. Jag har ont. jag har ont och liksom limpar omkring. Idag så har jag klarat av att vara med på skörden. Jag får ju gå enarmad, men jag tycker ju att det är viktigt att jag deltar ändå. Jag är inte där för att nödvändigtvis plocka oliver, jag är där för att se till att Palestina kommer till sitt land.
Mm.
Så jag mådde väldigt bra idag, även trots smärtan, att jag faktiskt klarade att ta mig ut. Utöver det så mitt ben är, smalbenet är också väldigt svullet och min höger hand också uppsvullnad. Mentalt så känner jag mig rätt okej. Okay. Jag har mycket stöd där som nämnt tidigare. Jag har aldrig någonsin när jag har mått, liksom när någonting har hänt, ett trauma har hänt, haft så här mycket folk som har kollat att hur det är med mig. Och inte då bara mina kamrater i den här gruppen, utan jag har ju syns lite grann i med det. Som du sa så hade du sett lite klipp på det här.
Mm.
Och folk stoppar ju mig på gatan nu och liksom ska prata och ge mig massa saker. Idag efter skörden skulle jag gå och köpa saker för att tvätta sår jag har i huvudet. Och personen, när jag försökte betala, så stängde personen kassan och låste den. Jag fick inte betala. Så folk här är väldigt, väldigt omhändertagande. Mentalt så har jag det absolut bättre stöd. Allra sämre stöd i hela mitt liv.
Ja, skönt att höra. Och precis som du säger, den har ju fått väldigt mycket, men en hel del, skulle jag säga, uppmärksamhet, den här händelsen. Det har skrivits om det i olika medier. Ja, klipp i olika medier. Så att den här informationen om hur bosättarna har behandlat palestinierna och er i den här liksom enstaka händelsen har ju ändå kommit ut på ett sätt.
Ja, och jag har ju varit en drivande del i det. Men i allt det, och jag tycker att det är den viktigaste poängen av allt.
Mm.
Den här historien hade aldrig kommit ut om inte jag hade blivit skadad.
Mm.
Mitt liv är så mycket, för västerländsk media är mitt liv så mycket mer värt än palestinernas. Hade jag stått tillbaka och hade det som jag trott skulle ha hänt, att den här kvinnan hade dött av sina skador under attacken, så hade liksom, Reuters hade inte intervjuat mig, arbetarna hade inte intervjuat mig, SVT hade inte intervjuat mig. Det här hade inte kunnat komma, det här hade journalistiska världen i väst hade struntat i det här. Det här är en stora enbart för att en vit person har blivit skadad. En skadad palestinier, eller en död palestinier till och med, det är ingen nyhet för dem. Och det får mig att jag spelar på det, för jag tycker att jag vill försöka så mycket jag kan rikta om, få uppmärksamheten och rikta om den till apartheidet som finns här på Västbanken. Men det får mig också känna mig rätt vidrig.
Mm.
För jag vet om att det är sån rasistisk struktur bakom mitt arbetssätt som jag spelar på, som får mig att känna mig smutsig, tyvärr. Jag vet inte på vilket annat sätt jag skulle kunna få uppmärksamhet på saken faktiskt. Så jag tror att jag gör rätt i det. Jag vill gärna höra era åsikter om det när jag slutar prata här. Men absolut, så jag spelar på någonting som är väldigt vidrigt och dominant i väst. Och jag vet, det är inget som får mig att känna mig bra.
Nej, men jag tänker så här, ingen är fri under kapitalismen på något sätt. Lite samma tänk tycker jag. Att det är så här, vi gör vad vi kan i våra olika kamper liksom. Och vi använder de medel som står oss till buds. Och ibland så är vi liksom, väljer vi, eller tvungna eller man ska säga det, att liksom använda medel som är liksom på maktens initiativ eller man ska säga. Men det är också, inte utan att det är till vår fördel, men det är klart att man kan känna sig liksom smutsig på något sätt. Så här. Men jag tänker så här, det är ju ändamålen helga medlen på något sätt. Så jag tänker det gör är så himla mycket värt för dem där nere, och på så sätt så tänker jag att, tycker jag i alla fall, att det blir rätt liksom att göra på det här sättet.
Jag men förstår din poäng. Förlåt, vad är du för?
Nej, men det är ju för jävligt att det behöver se ut så här. Och på något sätt, bara för att man, Man kan ju få för sig att liksom, okay, bara för att det gör så här så skulle det innebära att jag accepterar att det ser ut så här. Men det behöver ju inte, det kan ju vara olika saker liksom. Eller det är ju olika saker, tänker jag. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag tror det. Och jag tror i alla fall intellektuellt så håller jag ju med dig. Och jag kan inte riktigt ducka från att det är de absolut flesta, inte alla för palestinringen om vi är en grupp. Men om de absolut flesta säger till mig när jag liksom frågar så här, vad vill du liksom från oss? Vad vill du från Sverige och svenskar och europeer och whatever? Det absolut vanligaste svaret är ju liksom att belys oss, liksom, belys det som händer oss.
Mm.
Snacka om vad du ser och allt sånt där. Jag har aldrig någonsin haft en större plattform än jag har just nu tillgång liksom, för att göra det. Så på så sätt, så jag gör väl kanske där de ber mig om. På något sätt, tycker jag väl kanske. Men ja, jag hör vad du säger. Känslomässigt så är jag kluven. Men eftersom jag inte har något bättre och jag är ju mycket på sidan att jag vill vara palestinsk ledd i palestinska motståndsrörelsen, så tycker jag att jag följer det. Den principen. Av den anledningen så, ja, nej, då gör jag väl kanske rätt då.
Och jag tänker så här, det är svårt att tänka sig en situation som du är med i där man inte skulle känna sig kluven liksom. Det är så mycket, jag kan tänka mig att det är så mycket känslor som kommer upp, och det är väl inte konstigt om det är många känslor på en och samma gång liksom.
Nej, det har du helt rätt i, att en vanlig dag går jag ju ofta igenom att vara väldigt ledsen till väldigt glad till väldigt frustrerad till väldigt lycklig. Och liksom pendlar ju där hela tiden liksom, och det gör de flesta. Så ja, du har nog helt rätt i det. Så jag tackar att du berättar hur du tänker. Det var intressant att lyssna på.
Ja, men tack själv. Vad heter det? Jag tänkte på en sak innan jag glömmer bort det. Vet vi någonting hur det har gått med den här kvinnan som blev nedslagen? Som man såg i klippet som du pratade om.
Ja, så långt jag har hört så... Eller kan jag börja där? Jag vet om att hon... Efter attacken liksom drogs av och drog tillbaka, så hon blev inlyft i en bil av två stycken palestinier och körde iväg till en klinik dit jag också kom efteråt. Så jag träffade henne på kliniken. Jag hade inte hjärta nog att prata med henne där. Det kändes inte rätt helt enkelt. Hon kunde gå, men det var blod, mycket blod som kom från huvudet bara.
Mm.
Vad jag vet om efteråt är också att hon blev körd till Ramallah på ett sjukhus där hon varit inlagd och inskriven. Där hon fortfarande kvar. De har hittat en hjärnblödning på henne. Det verkar som den inte är jättegrav. Men hon har haft till exempel blodpropp tidigare, säger de. Att hon har en bakgrundliggande sjukdomshistoria. Det var inte en ung kvinna det här, det var en äldre.
Mm.
Hon ramlade helt enkelt, för hennes kropp klarade inte av att bära henne. Och lägg då på en massa slag från en klubba, från en bosättare, så kroppen håller inte så länge efter det. Det mesta tyder på vad jag tycker, att hon kommer att bli utskriven om någon dag. Det släpptes ut en video på henne på Facebook här igår kväll, där hon pratar om sitt tillstånd.
Okej, okay.
Min arabiska är mycket sämre än vad den borde vara. Så jag klarar inte av själv att liksom översätta videon. Men folk har sagt att hon säger att hon tror att hon kommer ut om ett par dagar.
Okay.
Så jag hoppas att det stämmer.
Ja, vad skönt att höra. Ja, verkligen. Hoppas att det stämmer.
Ja, gud ja. Jag skulle vilja träffa på henne om jag går före jag åker. Och jag hoppas att det kommer på något sätt kunna gå och ordna. Vi får se.
Vad heter det? Jag tänker på hur ser folk och aktivister liksom på den närmaste framtiden liksom på Västbanken med tanke på det så kallade fredsavtalet som sker i Gaza just nu?
Jag gillar att du säger det så kallade fredsavtalet. Det får ju mig att tro att vi ser ungefär likadant på det. Det är naturligtvis positivt att folk inte dör i samma utsträckning på Gaza som när folkmordet är i full svep. Men det sagt, så jag har alltid varit av tron och fortfarande tron att Israel är mycket, mycket mer intresserade av Västbanken än vad de är av Gaza-remsan. Det finns en anledning varför det finns över 700 000 bosättare på Västbanken och ingen på Gaza. På Västbanken är det vattenrikaste stället i hela historiska Palestina. Vilket är en sak som är enormt intressant för ett ökenkoloni att lägga vantarna på. Vad jag tror är att Jag har ingen exakt information om det här överhuvudtaget. Jag vill bara göra det klart. Den biten absolut klar. Mm. Min tro är att med det här avtalet så kommer Israel kunna köpa sig tillstånd att göra det ännu än värre här inne på Västbanken. De kommer kunna säga att de har varit snälla och bra och försökt att få till fred. Och skulle det blossa upp folkmordet igen, vilket jag tror att det kommer göra, kommer de säga att de har försökt.
Mm.
Om det inte skulle hända, att det inte blossar upp igen, då kommer de helt enkelt säga att de är bra och skitschyssta för de har slutat ett folkmord. Utan att ställa något till försvars och flytta över de trupperna till Västbanken. Och då kommer vi komma alltså då krigsskadade unga män med vapen vällandes in på Västbanken för att ta över ännu mer. För just när Israel har bra media och bra publicitet på sig, det är då de tar allt det historiskt tagit över mest land. I stor media har de fått det nu. Så jag tror att även med den eskaleringen de senaste åren har medfört här inne på Västbanken så kommer de kommande åren bli ännu värre.
Mm.
Så jag har tyvärr inget positivt att säga. Och ska folk börja prata om fredsavtal, alltså på allvar, det får fan ta och visa vad freden är någonstans. För jag kan inte se den någonstans.
Nej.
Visa mig vad den är.
Mm.
Jag ser militärbas, en militärbas och en koloni. Vad fan är freden?
Ja, precis. Kan ju ge Trump fredspriset. Det vore ju passande.
Jävla larv. Slå han. En smäll.
Ja. Vad heter det? Men jag tänker så här. Om man lyssnar på det här. Och man känner liksom annars också så här. Att man skulle vilja göra någonting för att hjälpa till.
Mm-hmm.
Vad skulle man kunna göra? Har du några tips? Du har ju liksom rest ner dit. Och är där. Finns det saker som folk som befinner sig i Sverige kan göra för att hjälpa? Eller finns det olika sätt? Har du några tankar kring det?
Det finns lite olika sätt. Om jag ska lämna bort liksom det jag gör nu. Att beräkna åka ner som lägger det på sidan ett tag.
Mm.
Det som skulle kunna gå att göra i Sverige. Och det som jag har bytt åsikt om de senaste åren. Är att det absolut viktigaste svenskar skulle kunna göra är att avsätta regeringen. Det är en regering som har aktivt belönat Israel för att de begår ett folkmord och ett apartheid. En regering som har tagit iväg mat från barn som svälter. Det är en regering som belönar Israel med ökad vapenhandel och militärt samarbete. Det är en regering som struntar i till och med att svenska medborgare blir torterade i israeliska fängelser. Fast de får det liksom framför sig. Alltså fysiskt framför sig. I och med ambassadpersonalen besökte fängelserna. Den här regeringen har förlorat all, om de någonsin hade någon trovärdighet alls när det kommer till att stå upp för någon typ av mänsklighet överhuvudtaget, så är den så borta så det inte finns. Den här regeringen måste bort. Och det måste bort nu. Alltså nu, släng ut dem. Ta bort dem. Det skulle jag säga är det absolut viktigaste. Inte dela flygblad eller sjunga någon fredssånger, utan ta bort dem. Ta bort regeringen. De ska inte ha någon formell makt i något samhälle överhuvudtaget. De förtjänar inte. Förutom det. BDS har ju alltid varit det som har skadat Israel mest. Boykott, disinvestment. Jag vet inte vad det är på svenska. Och sanktioner. Och det är ofta det palestinska civilsamhället ber mest om. Att, förutom då liksom till mig som Jenny som åker ner hit. Så ber de mig att berätta. Men de ber folk som inte åker ner är ju att ge inte era pengar till Israel. Ge inte era pengar till företag som stöder Israel. De förtjänar inte era, jag gillar inte låta som en liberal, men de förtjänar inte era ekonomiska köpkraft. Liksom, det har skett små segrar inom BDS-rörelsen som Israel faktiskt blev lite oroliga för. Även om man bor i en håla i Dalarna så finns det. Det finns ett Lidl som stödjer Israel. Det finns banker som stödjer israelisk vapenhandel. Ställer utanför och blockerar ingångarna tills de slutar. Det finns väldigt mycket frukt och grönt som kommer lite då och då. Se till att den slängs bort och bränns upp. Eller gör kompost av det och odla bättre frukter. Så, liksom, vi har väl någon AP-fond. Är det sjunde? Eller jag kommer inte ihåg vilken AP-fond det är. Mer stora investeringar i Israel. Kan ju kompostera den AP-fonden också. BDS är ett väldigt farligt vapen. I och med det att Israels ekonomiska system är uppbyggt på utanför stöd. Den skulle kollapsa så fort den slutade få stöd utifrån. Och Israel vet det. De har ingen idé om att det inte är så. Av den anledningen skulle BDS, om du på allvar skulle ta fäste i storpolitik, skulle kunna ha en väldigt stor inverkan på Israel. Plugga ner på universitet, se till att universitet slutar samarbeta med israeliska universitet och forskargrupper. I Barcelona så har ju flera gånger det här folkmordet stängts ner av studenterna. De har blockerat ingångarna till olika universitetsbyggnader för att få bort Israel från deras utbildningsområde.
Mm.
Just samma sak. Blockera dem. Se till att de inte får något fäste och legitimitet. De har ingen. Det skulle jag säga är de två viktiga saker som går att göra från Sverige.
Mm.
Utöver det, finns det möjlighet i ens liv att åka ner så gör det. Det finns grupper här som ber om folk hela tiden. Internationella har en plats bredvid palestinierna i kampen för att få slut på apartheid och få slut på ockupationen. De ber internationella att komma och omvärlden är skyldig att lyssna på dem. Omvärlden är mer skyldig till deras situation. Då är de också skyldiga att lyssna på när de ber om hjälp.
Mm.
Det är väl mina tre saker. Förutom det så finns ju alltid att försöka göra en omvänd till bojkott. Nämligen att köpa palestinska varor för att de ekonomiska klarar sig kvar. Palestinasjala finns en fabrik kvar i Al-Khalil i Hebron. Hebrawi heter den. Beställ era sjala där om ni ska ha en palestinasjal. Se till att köpa palestinsk olivolja när den kommer. Jordfrihet säljer den. Det är inga problem att köpa in när de kommer in där på våren. Det finns jättefin traditionell palestinsk broderi för den som gillar sånt. Återigen, jag gillar inte låta som en liberal, men solidarisk handel har också liksom en del av det. Så har ni någon annan som ni tycker jag har lämnat när det gäller liksom vad svennar och sånt kan göra för palestinsk, så skulle jag gärna lyssna på det däremot. Så kom gärna med tankar.
Nej, men jag tycker det är jättebra att du tar upp det här, vad man kan. Det mycket av det du pratar om är vad man kan göra själv. Så här, att inte liksom förlita sig på att någon annan ska göra det, utan att man liksom går till handling själv och hittar olika sätt och medel eller utifrån sina olika situationer. Jag tycker det är ett jättebra exempel du kommer med. Jag tänker så här, jag vet inte om du vill prata om det eller om du har att säga om det. Jag tänker så här, du har ju valt att åka ner dit. Liksom. Hur har det gått till rent praktiskt? Här? Har du... gjort det tillsammans liksom, via en organisation, och hur har det liksom, hur tycker du det har funkat och känts, och för många kan det ju vara kännas som en oöverstiglig liksom, grej att så här, ska jag bara sätta mig på tåg och åka iväg liksom, så här. Hur har det varit för dig?
Jag skulle absolut rekommendera folk att ta kontakt med organisationen när de kommer hit, helt enkelt för att Palestina, även om man är politiskt aktiv i väst, så politisk aktivitet här är något helt annat. En ju vet inte om det palestinska samhället tillräckligt bra för att veta vad en ska göra själv och ensam. Ta kontakt med en organisation, se vad ni skulle kunna göra i så fall. Jag har valt att aktivera mig med ISM som har som mål att få in internationella och stå sida, verkligen stå bredvid palestinerna som är först i ledet att bli attackerade utav israeliska styrkorna. Vi jobbar med direktaktion och vi jobbar med civil olydnad som vapen. Så just nu så är det mycket, jag vet inte vad det är på svenska, med protective presence. Så palestinier som lever under evakueringshot och hot om att få sina hem förstörda, så går vi och bor i deras hem. För helt enkelt för att det ska vara en internationell med där också.
Mm.
Utöver det så olivskörden. Tyvärr, som sagt, är en form av motstånd här. Att vi går med bönder som är i risk för att bli attackerade. För det är någonting också som de ber oss om att göra. ISM tycker jag har väldigt bra principer. När det kommer också till, utöver det till att de är, bygger på samtyckesprincip. Att vi är icke-hierarkiska. Vi ska alla... Oavsett om det är en person som varit med och grundade dem, vilken fortfarande finns kvar 20, över 20 år senare. Eller folk som kommer in som nya så har alla lika mycket makt i organisationen. Vilket jag tycker om väldigt bra. Utöver det så har de ett nätverk av palestinska kontakter utöver hela Västbanken som säger till och hjälper till med vad som behövs göras som mest just då. Vi byggs på också att vi är palestinsledda. Vi tar inte initiativ, och anledningen till det är att vi tar initiativ att vi kan ge förslag. Men vi tar inte beslut om att göra aktioner så länge det inte kommer från palestinska civilsamhället. Och anledningen till det är att palestinerna vet om dels vad som funkar mycket bättre än oss. Mycket bättre än mig som en numera medelklass svensk. Eller också så vet palestinerna om mycket väl om vad som blir repressionen utav aktioner mot ockupationen. Om det är så att det är något de känner sig för eller för att göra, så kommer de inte be oss att göra det. Eller kommer de be oss att verkligen inte göra det. Och då måste vi lyssna på det. Vi måste följa deras ledning. Annars så, det finns grupper som jobbar på egna initiativ. De är rättmätigt avskydda här på Västbanken. Mm. För som västerlänning så går inte det. Så jag skulle rekommendera ISM utav de anledningarna. Det finns andra grupper för folk som är, tycker direktaktion inte är deras grej. Så kolla upp vad som skulle funka för er. Att vara här hjälper.
Mm.
Och palestinerna ber om det. Så länge det är palestinsled skulle jag säga, kör på.
Mm. Ja, men jag tänker så här, vi kan lägga till länkar i avsnittsinformationen kring både till det du har pratat om, den här händelsen. Det finns olika texter, du nämnde arbetaren har skrivit en artikel. Det finns andra texter och klipp som finns. Och så kan vi också lägga till, tänker jag, en länk till ISM. Så att det finns information för den som vill söka vidare.
Precis, och för den som verkligen vill, liksom, känner sig kanske osäker på att ta första steget. ISM har en avskjutningsgren som finns till i Sverige.
Mm.
Den går att kontakta. De har senaste tiden i min, så vitt jag vet, håll till på Café 44 i Stockholm och gjort lite olika presentationer där. Kontakta dem i första hand om ni känner att ni skulle vilja veta mer. Jag tycker det vore bra att det ligger uppe. Plus, just nu så tror jag till och med att den sista artikeln som lades upp är en bild på mitt bakhuvud.
Mm.
Så det är alltid fint att titta på.
Var kommer den artikeln ifrån?
Artikeln som ligger uppe på ISM, det är ju ISM som själva som skriver. Det är vår medegrupp. Bilderna där som är tagna, det togs ju av olika aktivister. Jag tog inte någon bild den dagen överhuvudtaget. Det togs av helt enkelt andra aktivister. Så det är lite bilder på brinnande bilar på året. Det är lite bilder på mina skador och förklaringar. Vad som hände. Varför det som skedde, skedde helt enkelt. Det som är lilla nackdelen är att allt är skrivet på engelska. Arbetaren som du sa däremot har ju skrivit en artikel på svenska som kom ut idag. Jag har bara skummat den, men jag tycker den ser bra ut. Jag tänker att jag kommer läsa, ha den från godnattläsning.
Mm.
När jag väl kommer till sängen. Men så liksom, den går jag absolut att läsa också. För att få mer information vad jag gör och vad jag ser varje dag. Och om det är någonting som talar till folk. Vilket jag hoppas att det gör.
Vad kan du säga om att, hur ser de närmaste dagarna ut, den närmaste tiden ut för dig och er på plats? Vad har ni på gång liksom?
Så i min grupp så håller vi på med olivskörden. Vår plan var att hålla oss, vi var i Kormosaira idag också och planen var från början skulle ha kvar. Däremot militären kom ju och körde ut oss som den tidigare. De har deklarerat nu att hela alla olivlundar, alla olivträd som finns i den här byn är stängt militärt område. Om vi går dit så är för internationellt så är det att speciellt se risk för deportering. Skulle palestinier gå dit så är det risk för arrestering och bli dömd i militär domstol. Vilket inte alls här är en domstol, utan det är en militär som sätter på sig en domarkostym och dömer. Av den anledningen, vi ska ta det också innan jag pratar vidare. Av den anledningen är det också väldigt viktigt att internationella är med. Och är med och delaktig i aktionen i min mening. Vi internationella går under civil israelisk lag. Och palestinier i sin tur går under militär lag. Och det är väldigt tydligt på hur apartheid jobbar här. Jag som liksom ingenting, ingen koppling alls till den här marken. Har betydligt schysstare lagar för mig gentemot palestinier. Palestinier har inte rätt till advokat. Palestinier har inte rätt att vara tyst. Palestinier har risken att bli dömd till administrativt förvar, vilket jag i alla fall aldrig hört att en internationell israel ska bli dömd till. Administrativt förvar innebär att du inte ens får veta vad du är anklagad för och ändå dömd. Du har alltså ingen möjlighet att kunna försvara dig.
Mm.
Militärdomare kollar upp vad deras militärkollegor anklagar dig för och dömer utan att berätta vad anklagelsen är. Och det kan förlängas. Det kan ges max 6 månader, men det kan förlängas oavbrutet. En vän till mig fick administrativt förvar när han skulle släppas från fängelse samma dag han skulle ut. Han var klädd i kostym och skulle ut från fängelse och fick då helt plötsligt 6 månader till. Så för att jävla lite extra så hade han planerat att gifta sig ett par veckor efter han kom ut. Så där, han missade sig ett bröllop och han vet inte varför. Men nu ska jag tillbaka till frågan. Förlåt för hoppet, men det var väldigt viktigt, tänker jag, att ta upp den biten.
Ja, det är ingen fan, kör på mig.
Tyvärr, det är så bara, alltså, så fort den öppnar någonting så blir det så här 4 andra saker den måste förklara.
Ja.
För annars så, ingenting liksom har förståndet om man inte förstår de sakerna. Nu, precis, nästa dagarna, de deklarerade stängd militärzon för oljelundarna här. Vilket gör, vi har pratat med palestinska bönder och pratat med våra palestinska kontakter. De vill inte att vi går ut med dem imorgon. De ser det som en väldigt stor risk att vi skulle bli deporterade. Och de vill inte försätta oss i den risken. Så vi kommer respektera den önskan. Vi har fått däremot en förfrågan från Betlehemsområdet. Om hjälp för olivskör. Så vi har valt att hoppa på det. Så någon gång imorgon bitti så kommer det komma en buss och plocka upp oss. Och ta oss till Betlehem.
Mm.
Jag vet inte exakt vart. Utanför Betlehem än. Vi kommer nog få reda kanske på vilken by mer eller mindre vi ska ha till här om någon timme. Men ropen från internationell hjälp och underlivsskörden skär över hela Västbanken. Så någonting kommer vi hitta åtminstone. Utöver det så ISM har också just nu fått en förfrågan om vi ska förklara det. Det finns en stad som heter Tobas. Utanför den staden finns det en by som heter Aqaba. I den här byn som ligger i Jordandalen, som Israel på haft en etnisk rensning väldigt brutal under sen ockupationen började. Där har militären nu senaste dagarna aviserat till en familj att under mitt i natten, jag tror det var 3 på morgon till och med, så gick de in, stormade in i huset, meddelade att familjen måste lämna för de kommer att komma och riva huset. Efter det så drog de ut mannen i familjen och spöade upp honom. Så ISM fick ett samtal från den här familjen och bad då att om vi kan vara där 24-7. Och vi valde att ta det på oss. Så just nu så är det ett team som sätts upp där. Utöver det så finns det också ett team i Masafriata som de senaste åren också har blivit enormt utsatta för etnisk rensning på palestinier. Masafriata, för den som inte vet, hade en dokumentär om sig som varit väldigt omtalad och fick pris för, om det var bästa dokumentären, fick pris för på Oscarsgalan för något år sedan. No Man's Land eller något liknande. Jag har inte sett den själv. Men med situationen i Masafriata är också en av de där som är så brutal så det finns inte. Utöver det igen så finns ett team i Hebron al-Khalil där bosättarna har tagit in sig i själva staden. Jag tror till och med Ben Gvir bor där. Som är minister i Israels regering. Som har gjort sig kända ända sedan början att vara bland de våldsammaste som finns. På 90-talet så var det en som tog ett maskingevär in till en moské där. Och började skjuta tills han själv fick geväret taget ifrån sig. Men lyckades ha ihjäl en jävla massa människor. Efter det så valde militären att det logiska då är ju att stänga ner den palestinska biten av stan. Så palestinierna inte får vara där. Så Hebron har ju blivit en död stad. På grund av det här. Där har också ISM ett team. Då bosättarna har som en vana att kasta sten på skolbarn till exempel. På morgonen när de är på väg till skolan. Det är väl de teamen som är uppe nu som jag kan komma på i alla fall. Men där, just det finns ett också som är inte så långt härifrån. Som också nu kommer jag inte ens ihåg vad det heter, men det är också bosättarattacker och att beda 24-7. Så det är också mycket protective presence som körs just nu.
Ja, nej, men det låter som att ni gör en himla massa bra och viktiga saker. Jättefint att ni är där, tycker jag.
Vi försöker. Ja. Vi gör vad vi kan. Det svåra som jag tycker nu är att liksom protective present är bra och viktigt och schysst. Det svåra jag känner är att det är ju ingenting som kommer att stoppa ockupationen. Den fortsätter ju bara. Vi bara stoppar dem på ett ställe där situationen är nu. Bosättningarna är kvar ändå. Och så länge de är kvar, då är ju inte palestinerna på sitt eget land ändå. Har de inga rätt att röra sig hemma hos sig själva. Jag tycker olivskörden är väl klart och tydligt mål vad vi gör. Men det är jobbigt just nu. Det är jobbigt att känna att det finns ingen riktig push för att försöka förbättra saker som fanns under båda intifadorna. Jag hoppas att det kommer att ändra sig. Men just nu så har jag också full förståelse att palestinerna inte vill ta upp den folkliga kampen som fanns då. I och med hur brutala Israel är just nu. Så jag har full förståelse för dem. Men det är jobbigt att se.
Ja, nej, men jag förstår. Jag tänker att ibland så... Alltså kampen har ju olika cykler, om man ska säga. Och ibland så handlar det om att stå ut, eller man ska säga också. Alltså vara närvarande och... Men liksom stå ut i det jobbiga och fortsätta framåt liksom.
Ja, just fortsätta framåt biten finns ju inte riktigt. Just nu så är det fokuserat mest på dag till dag. Att verkligen klara av dagen och inte förlora något mer. Palestinierna är betydligt uthålligare än vad jag skulle vara i en sån situation. Så det är liksom, fan, de gör det bra liksom på det sättet. Men absolut, jag saknar, och jag hoppas jag kommer tillbaka och jag tror att det kommer komma tillbaka någon gång. Pushen för att faktiskt befria sig själva från ockupationen. För det måste göras. Det måste bort. Det här kan inte fortsätta. Alltså, det här är inte mänskligt sätt att leva på. Som de gör. Eller gör som det är deras fel. Ja, nej, som de är tvungna att göra.
Du, min vän, jag tänker så här, vi har närmat oss en timme. Vi har pratat. Tack så jättemycket för att vi har fått möjligheten att prata med dig och allting som du har delat med dig om. Jag tänker så här, innan vi börjar avrunda, är det någonting som du tycker att vi inte har tagit upp som du vill nämna? Är det någonting som du vill tipsa om eller någonting som du har tänkt på att passa på att säga?
Jag skulle vilja hetsa lite grann igen om att... Vad Palestina pratar om också väldigt mycket är att ska ni befria Palestina så ni lär börja i Sverige. Alltså ni lär börja och se till att ska ni fortsätta med politiska partier och hela den grejen som jag inte tycker vi borde. Och jag tror vi är överens om det. Ska det fortfarande hända får ni fanns till att skaffa bättre. Liksom det funkar inte när ni håller på med. Ni kan inte ha en regering som liksom bjuda in folk, alltså inte bara dyrkar till folk, men som faktiskt gör folkmord och liksom deras polare. Ni kan inte ha fackförbund som aktivt stödjer israelisk handel och faktiskt liksom jobbar emot dem som försöker blockera israeliska varor. Ni kan inte spela fotboll med israeliska fotbollslag. Liksom, vad håller ni på med? Lägg av. Det är väl där jag skulle vilja stressa liksom. Solidariteten ska vara överallt. Ni behöver inte åka till Palestina för det. Jag tycker att den som kan och vill bör göra det. Men ni behöver inte det. Solidaritet med Palestina kan visas i Sverige. Se till att göra det. Antingen ska ni få dem som ni har gett makten till att bli bättre. Eller det jag tycker ni borde göra. Ta bort dem. De förtjänar inte makten över er. De har inte visat att de förstår vad mänsklighet är. Då bör de inte ha en makt heller. Ja, jag skulle väl säga det. Tror jag. Nu börjar jag också bli väldigt bra. Så jag vet inte hur mycket bara jag svamlar runt.
Men jag tänker det är väl en bra plats att sluta på någonstans. Tänker jag det du är inne på nu. Så här, att vi tar med oss det härifrån det här samtalet som du och jag har haft. Att, så här, vad kan vi enskilda personer göra? För att stödja palestinierna i deras befrielsekamp. Liksom. Så, och sen så får var och en komma på vad som funkar för dem. Men upplägget är att det behövs liksom en jätteförändring för att det ska bli den förändring som vi snackar om i det här programmet. Liksom. Och alla kan göra, ingen kan göra allting, men alla kan göra något. Liksom.
Ja.
Så, men det måste göras.
Ja, precis. Det finns absolut saker ni kan göra. Så se till att göra dem.
Mm.
Det behöver inte vara svårare saker.
Men tack ska du ha, Robin, att vi fick prata med dig. Och lycka till framöver, så vi håller kontakten.
Absolut. Blir det något mer intressant att röra man så hör jag av mig.
Absolut. Vi får se om vi kan återkomma på möjlighet. Ja, men tack.
Ja, men du, tack själv. Vi hörs av.
Kort efter att vi slutfört intervjun med Robin så hörde han av sig och ville komplettera sina svar med ett litet tillägg. Så det kommer här.
Så det skulle vilja avsluta den här podcasten, intervjun, nu vad vi nu ska kalla det för, med är att jag skulle vilja verkligen stressa på vikten av att vi lyssnar och sätter palestiniernas röst främst i den här kampen. Det är de som står på frontlinjen. Även om jag tror att kampen kan föras global och att det internationella har en klar plats i den. Det är palestinierna som är under attack först och främst. Det är de som lever under apartheid. Det är de som är lever under pågående folkmordet i Gaza som fortfarande är igång i mina ögon. Det är de som riskerar sina liv när de går ut på sina olivfält. Det är de som riskerar sina liv bara för att existera här på Västbanken. Det är de som riskerar sina liv när de försöker åka iväg till skolan, till läkaren, till sina familjer. Det är de som är stoppade vid checkpoints hela tiden. Det är de som inte har rätt till utbildning, inte rätt till frirörelse. Min uppfattning av palestinerna är, om vi ska generalisera, att de vill få ut sin historia och berätta om sitt lidande till omvärlden. Vi som är en del av omvärlden, vi måste lyssna. Vi måste ge dem den uppmärksamhet de ber oss att vi ska visa. Och det är i mina ögon det absolut viktigaste vi kan göra. De är experterna på deras situation. Det är inte sådana som jag. Det är inte som bara varit här en liksom relativt liten stund av våra liv. Det är inte experter som sitter i tv-soffor eller utbildar på universitet. Det är palestinierna vi ska lyssna på. Också skulle jag vilja säga, smarta! Ajo! Lelele! Förlåt, det var en kompis som var här på gatan. Då måste jag skrika på dem. Det är så där. Vad ska jag säga? Jo, palestinier finns inte bara på Västbanken. Behöver inte åka hit som jag gör för att få prata med dem. Palestinier finns överallt i världen och överallt i Sverige. Fråga dem, vill de berätta sina historier? Och säger de ja, då är du skyldig på att lyssna. Det är deras historia. Låt dem berätta den. Och med det sagt så tack så jättemycket att jag fick prata med er.